Det här är P1, Sveriges Radio.
Det här är Meny, jag heter Thomas Tengby. Idag lyfter vi fram det svenskaste bäret.
Ja, så vad tycker du är godast då, frågar tant Karlsson. Elisabeth tänker efter. Krusbärskräm och kräm och annan kräm.
Krusbäret. En gång i tiden det allra viktigaste bäret. Perfekt i vårt klimat. Nordens vindruva. Som vi gjorde vin av. Ja, och kräm förstås. Men sen försvann krusbäret, drabbat av sjukdom. Nu verkar det som att krusbäret är på väg tillbaks och till och med odlas kommersiellt igen.
Achilles har vi där, det är någon engelsk sort vill jag minnas. Scania är ju en av de första sorterna man tog fram efter att krusbärsmjöldagen hade dykt upp för att liksom hantera den. Så det är en liten variant med röda bär och den kom väl 10-tal eller 20-tal eller något sånt där för mig.
Jag är i Bergianska trädgården, den botaniska trädgården vid universitetet i Frescati på Norra Djurgården i Stockholm. Och vi kollar på krusbärsbuskar.
Och där står det bara... Ja, Hinnonmäki röd. Ja, det är ju en utav... Alltså Hinnonmäki syftar ju på den finska utvecklingsstationen för bär. De tre vanligaste sorterna i affärer eller i handelsträdgårdar idag är ju Hinnonmäki grön, Hinnonmäki gul och Hinnonmäki röd. Och då kunde man ju tänka sig att alla de där var kommersiellt skapade i Finland. Och det gäller för Hinnonmäki gul och Hinnonmäki röd, men Hinnonmäki grön är okänd i Finland.
Okay.
Men den kom ju naturligtvis därifrån på något sätt i alla fall.
Alltså det... Ett populärt namn ändå.
ja, men precis det.
Han som vet något är Martin Ragnar, som bland mycket annat också har skrivit en bok om krusbär. Krusbärsboken.
Alltså det här, att se en krusbärsbuske, för mig så är det barndom. Det fanns hos mormor, det fanns hos farmor och farfar. De är lite fula, de är lite ogästvänliga, men det döljer sig väldigt goda bär. Ibland är de sura, ibland är de söta.
Ja, det är precis, det är ett barndomsminne för mig också. Mina föräldrar hade fritidshus i Hall på norra Gotland och där tillbringade jag barndomens somrar. Jag var ju på de där krusbären med en gång i juni och käkade dem och fattade inte att man skulle vänta så länge. Och sen när jag var så där 10-11 år och kanske intresset hade falnat lite grann, så kom det någon konstig liksom svart belägg eller brunsvart beläggning på bären varje år, och det blev ointressant att käka dem. Och det var ju krusbärsmjöldagen som slog till då först. Och hade man klarat sig i 100 år nästan på Gotland.
Krusbär fanns i alla trädgårdar. Ett av de vanligaste och viktigaste bären i Sverige.
Krusbäret var ju ett av de här riktigt stora trädgårdsbären en gång i världen, och vinbär och hallon också i viss mån. Men det har ju att göra med att krusbär går att konservera utan socker. Alltså sockret blev billigt i Sverige kring 1880, så var man intresserad av bär innan det. Man kunde naturligtvis ha en busk och äta bären rakt av, men någonting annat blev det liksom inte utav det. Såvida det inte var krusbär, för då kunde man göra vattkrusbär. Alltså bara lägga krusbären i en burk och så hälla på vatten rakt från kranen eller källan. Och sen kunde de hålla sig där i ett år. Ja. Det är ju helt fantastiskt.
Det är som lingorna, alltså att de har eget...
Eget konserveringsmedel.
Ja, precis.
Ja. Och det funkar inte på, säg, hallon eller vinbär. Eller sova, så att det här är ju helt fantastiskt.
Vattkrusbär. Världens enklaste konservering. Lägg bären i en ren burk, häll på vatten. Et voilà, krusbären konserverar sig själva. Förvara i skafferi i upp till ett år.
Och sen så är det ju otroligt mycket frukt man får på ett krusbär. Alltså det fullständigt bångar ju av frukt. Och det kan man ju tänka sig, om man tittar på vindruvor så där, att det också blir stora klasar och det blir en enorm avkastning. Men krusbär blir alltså större avkastning på samma breddgrad än vindruvor när vi är här uppe i norr. Så att det är ju Nordens druva detta. Va?
Har den använts som Nordens druva också?
Absolut, absolut. Bland annat så det här företaget Önos i Tollarp i Skåne, de startades ju en gång i tiden, början på 1901 tar jag för mig det, som ett företag som satsade på just krusbärsvin. Det är ju en syftning på den här vinguden Oenophoros eller Oenos sådär från början.
Önos, ja, precis. Ja. Ja. Mm. Men alltså, är det ett bär som passar väldigt bra i vårt klimat då?
Ja, det gör det ju. Man tror ju till och med, det finns inget säkert belägg för det, men man tror att domesticeringen av krusbär har skett någonstans i Skandinavien och sedan har spritt sig ner till Frankrike, England och så med vikingarna. Som sagt var, det finns säkert fler hypoteser om det, men det är inte min hypotes primärt det här, utan amerikanska forskares. Ja.
Krusbäret kommer ursprungligen från Kaukasus och Västasien. Men det var kanske här i Skandinavien som det vilda bäret domesticerades och började odlas. Och här i Sverige fick krusbäret en speciell ställning.
Det var det stora bäret fram till sekelskiftet 1900. Sen kom det, det finns ju sjukdomar på alla bär och det finns något som heter mjöldagg på krusbär. Det finns en europeisk krusbärsmjöldagg. Den var ganska lätthanterlig så det var inget stort problem. Men det fanns krusbärsarter också i Nordamerika och när man plockade hit några av dem så kom det med den amerikanska varianten på den här krusbärsmjöldaggen. Och den i kombination med de europeiska krusbären var ingen bra kombo. Så att då slogs väl väldigt stor del av de tidigare krusbärsodlingarna ut. Rev man upp stora plantager och eldade upp dem. Det var ett stort bål på 3000 plantor som man gjorde i Skanör. Det måste ha varit väldigt dramatiskt, ärligt talat. Nu är det tyvärr ingen som är kvar från den tiden kan berätta om det. Så att det var nog inte så mycket att saker och ting blev kvar. Man ryckte nog upp det med jorden och det förbjöds till och med att transportera krusbärsplantor på järnväg.
För att hindra det liksom.
För att hindra spridningen helt enkelt. Och sen så innebar ju det att man startade ett intensivt arbete för att hitta resistenta sorter eller korsa de amerikanska och de europeiska sorterna så man kunde få fram resistenta plantor. Och det tog väl kanske ett decennium eller ett och ett halvt eller något sånt där innan man hade lyckats med det. I början, den där Scania vi tittade på nyss, var ju ett sånt tidigt exempel. Och sen har det kommit många flera därefter, inom Mäki några till. Så att sen började ju krusbärsodlingen öka igen, men på något sätt så skedde det kanske efter andra världskriget och då började vi få exotiska frukter importerade istället och då var väl det häftigare på något sätt. Men det händer ju väldigt mycket positivt kring krusbär nu. Det finns ju ett förnyat intresse för det här eftersom det är ett så mångfacetterat bär och så lättodlat och så att det är ju flera aktörer runt om i landet som faktiskt nyplanterar krusbär nu och ser möjligheter med det. Och som sagt, vad det är, vårt svenska nationalbär, det vore fasen om vi inte ska leväcka liv i det här.
Martin Ragnar, författare till Krusbärsboken. Och visst kan man ana ett ökat intresse för krusbär. Kockar som är nyfikna, odlare som planterar.
Vi satte buskarna här i våras. Och egentligen så började med att vi hittade gamla buskar bakom logen förra sommaren. Och så sa vi att ja, men krusbär, det är ju häftigt.
Ja, men är det de ni har planterat då eller förökat eller hur har ni tänkt?
Ja, men den här första raden här, det är våra gamla buskar som vi har tagit lite rotskott av.
Har du någon aning om vad det är för någonting?
Nej, ingen aning alls. Men det är både gröna och röda och goda men tjocka skal. Och vi har sett lite tendens till mjöldagg på dem också. Men här ska de ju skötas ordentligt och då hoppas vi att mjöldaggen håller sig undan.
Trädgårdsmästaren Caroline Jonsson och hennes man driver Kälbro trädgård utanför Eskilstuna. Här odlar de äpplen och olika bär. Vinbär, häggmispel, aronia och sedan förra året också krusbär. En rad med gamla sorter utan namn. Stickiga med små bär och tjocka skal. Och lite längre bort har de planterat 100 buskar av modernare krusbärssorter. Några från Finland.
Captivator. Och sen har vi Hinnonmäki röd, Hinnonmäki grön, Invicta och en sort som heter Carlin som jag inte vet någonting om egentligen. Så det här är väl egentligen en testodling. Det är ju ingen som kan speciellt mycket om krusbär här i Sverige. Vi har ju läst oss till det mesta. Så ja, men vi provar oss fram med sorter. Och sen tänker vi väl utöka så småningom när vi vet vilka sorter som verkligen funkar.
Vad var anledningen till att du ville satsa på krusbär?
Vi odlar ju äpplen, vi har ett musteri. Och då tänker man ju, vad kan man smaksätta äppelmust med? För det är jätteroligt att leka med. Vi har rabarber och humle och nu tänkte vi att ja, krusbär borde funka bra. Men sen så har jag ju förstått på kockar att de vill ha krusbär till både bakverk men även salta rätter. För det funkar ju väldigt bra till fisk och Och i Sörmland så har vi ju Sörmlands matkluster. Vi är 170 medlemmar i den föreningen, så där träffar man ju på kockar, producenter, ja, men de som har butiker och så. Och efterfrågan är stor.
Och vad säger de då?
Nej, men att ingen odlar, utan man är ju jätteglad om man får tag på någon hemmaodlare som har några buskar. Så vi hoppas ju verkligen kunna leverera stort.
Det är väldigt, väldigt sällan man ser krusbär i någon butik eller sådär.
Nej, men man tänker ju blåbär, jordgubbar, allting. Det säljs ju i sådana små plastaskar. Men aldrig krusbär, jag har aldrig någonsin sett det.
Vad tänker du om smaken då? Vad är det den har som kanske kockarna är ute efter?
Ja, men jag tror att syran är väl det intressanta i saltmat framför allt. Och just ska man få fram det här riktigt, riktigt söta ur krusbären, då måste de vara så mogna och då blir de ju mer svårhanterliga egentligen.
Än så länge är plantorna ganska små och en större mängd bär blir det nog inte förrän om några år.
Är det någon fara att blanda då gamla sorter på odlingen med nya utifrån det här med mjöldägg och så?
Ja, men vi tror inte det. Ja, vi odlar ju ekologiskt, men vi har ju ändå tillgång till vissa saker vi kan behandla med om det skulle uppstå. Men det är bikarbonat egentligen. Mm. Så det kan vi använda. Men just hålla dem, ja, men så att de inte blir täta. Solljus, luft.
Du sa inte gödsla för mycket med kväve, för att kväve gör väl att det blir mycket bladmassa?
Ja, ja, men precis. Man vill inte ha bladmassan. Men sen, ja, men de tycker inte om att stå blött med fötterna och så. Så det är ju mer, ja, men liksom lokala. Det måste vara väldränerat.
Kan man se något? För jag vet inte riktigt hur mjöldagg på krusbär ser ut. Kan man se någonting?
Här finns det, ja, men lite grann. Mm. Ser du att det är som en brun filt?
Precis, lite rostigt, ja, nästan ser det ut, ja, på bäret.
Ja, brun filt. Mm. Och det kan man ju pilla loss, men sådana bär vill man ju inte ha. Nu ser jag vad håriga de är.
Det är ju, den gamla sorterna.
Ja, riktigt hårigt. Så.
Men vad ser du framför dig då, just när det gäller krusbär?
Ja, men att Sörmland kanske kan bli lite krusbärslandskap också. Ja, men för våran del så, det vi ska använda själva, det är ju för drycker. Och sen så frystorkar vi jättemycket frukt också. Det tror jag kan bli fantastiskt. Godis.
Trädgårdsmästaren Caroline Jonsson som odlar bär och frukt utanför Eskilstuna. Nu också krusbär.
Men de gamla svenska sorterna, vad händer med dem och finns de kvar?
Ja, det finns en del kvar utav dem. Katarina Olenburg som vi tittade på här nyligen är ju då i och för sig då från Tyskland från början, men den är kommersialiserad i Sverige. Och Scania var ju en annan, men den är ju då efter krusbärsmjöldagen. Men det finns absolut kvar andra. Statsrådet von Ehrenheim med ett sånt här exempel från 1800-talet. Och sen så är det ganska många svenska sorter som kanske inte hade så speciellt spännande namn. Röda syltbär var en väldigt stor grej en gång i världen. Och det kunde finnas gröna, håriga och sådär, men liksom inte mer deskriptiva namn så. Men det finns absolut kvar några. Några finns i genbanken hos Iljalnarp, nationella genbanken. Och sen så har då Kålrotsakademin via Matti Leino och Hans Ness samlat ihop ett större antal också till en genbank som är under uppbyggnad. Den är inte färdig på något sätt och det ska väl göras ett visst omtag kring det också framöver. Men det är klart att sitter någon på en gammal krusbärsbuske hemma som man på något sätt kan göra troligt har funnits där väldigt länge, så är det ju högintressant att hitta material från det. Men det som man ska ta med sig från 1800-tals krusbärsbuskarna är ju att bären var större generellt och mer aromatiska innan man korsade in de här amerikanska.
Aha.
Annars brukar ju allting i Nordamerika vara större och mer fancy, men kräftor och krusbär funkar tvärtom. Signalkräftan och krusbäret i USA, ja, är mindre och mindre intressanta, medan flodkräftan och det europeiska krusbäret är bättre.
Ja. Och vad var anledningen till att man tog hem dem ifrån USA då?
Ja, man vill starta mer utav krusbärs vins fabrikation där i andra halvan av 1800-talet, och då besatt de några egenskaper som ansågs positiva i det sammanhanget.
Krusbär är intressanta, för jag tror vi använder ordet mer än vi faktiskt äter krusbär. Vi använder krusbär som en beteckning av vad annat smakar. Krusbär är ett vanligt ord för att beskriva smaken på det vita vinet Sauvignon Blanc, och kiwi smakar ju krusbär. Men vad smakar krusbär egentligen? Vad säger Martin Ragnar?
Ja, det finns ju, om vi låter det bli riktigt moget, först är det ju bara syrligt liksom, men om vi låter det bli riktigt moget så är det ju, det är fruktigt, det är naturligtvis syrligt, det är lite grästoner, det kan vara lite gorgonzola-hållet sådär.
Gorgonzola, ja, men det kanske det kan.
Ja, jag tycker faktiskt det.
Det är ju en konstig tanke, för det är ju en grönmögelost liksom.
Jag är medveten om det. Men
det kanske är sant, ja.
Ja, jag tycker det har en rikedom. Liksom. Det är inte det här snälla bäret som bara smakar sött och liksom, otvunget gott. Utan det finns komplexitet i det hela som gör det intressant. För det.
Men när du säger gorgonzola, hur skulle du beskriva den smaken?
Ja, men det finns väl lite mineralitet, lite salt i det hela, och sen så är det nog den här gräsigheten också som jag på något sätt fångar upp där i. Så det...
ja, ja.
Vem är väl den på jordens vida rymd som njutit smaken av krusbär och av stora söta stickelbär och som härvid ej ropar ut: jag har väl aldrig smakat maken? Mot det en skeppslast dumma apelsiner intet är själv, pomeranser jag föga anser. Vad bjuder oss uppriktigt Afrika? Vad visa kan Amerika? Vad Asien? Vad allt Europa? Jag trotsar öppet alltihopa. Men Skandinavien, det är alla dar. Blott Sverige svenska krusbär har. Så diktade författaren, poeten, journalisten med mera Carl Jonas Love Almqvist i exil i mitten av 1800-talet. Ja, stickelbär är ett annat namn på krusbär.
Det här är ju vårt nationalbär i någon mening. Alltså det Carl Jonas Love Almqvists sentens känner alla till, det här med blott Sverige svenska krusbär har. Och det är ju inget trams det där. Alltså det är ju sanning det han skriver.
Men det finns ju på andra ställen.
Jo, men det, absolut gör det det. Det finns på fler ställen i Europa. Men han skrev det där när han var i USA. Mm. Och i USA så finns det ju då krusbärsarter som man kan äta. Men de är små och sura och ointressanta bär. Medan de europeiska är stora, aromatiska och jättefina. Så det tror fasen att han längtade hem till Sverige eller Europa då, liksom på den tiden.
Ett sätt att förstå hur viktigt krusbäret var är att se på hur många olika sorter det fanns.
När jag satt och räknade på det tidigare så har jag väl kommit fram till att kanske 1500 olika sorter har det funnits historiskt.
Oj.
Men 1500 som har varit kommersiella på något sätt. Mm. Och idag så kanske det finns 350 kvar utav de där. I Sverige, när Alexandra Smirnoff skrev sin stora pomologi 1902, så redogjorde hon för 109 olika krusbärsorter som då var vanliga i Sverige. Och en handelsträdgård kunde ju ha sådär 50-60 sorter. Det var liksom inget märkligt. Och idag hittar du i bästa fall 3 eller 4.
Men, och det var också kommersialiserat. Man sysslade med detta, med att odla krusbär.
Absolut, det var ju högerligen kommersialiserat. Och hennes genomgång i den där pomologin är ju lika detaljerad för varje de här 109 krusbärsorterna som det är för olika äppelsorter som vi tycker är självklara. Gravensteiner eller, ja, Aroma fanns väl inte på den tiden, men vi tar några andra sådana sorter. Där man ju beskriver utseende, man beskriver hur de smakar, hur de luktar och hur stora de är.
Man vet vad man ska ha dem till.
Ja, precis. Och det går hon igenom på krusbären också. Det är ju helt remarkabelt. Va? Nu så har vi på något sätt reducerat det där till i bästa fall och konstaterat att de har olika färger, att de är gröna eller röda. Och i själva verket, även om vi tittar på bara färgerna, så delar man egentligen in krusbär i röda, gröna, gula och vita. De här gula och vita, de var ju någonstans också glömt bort för att de finns.
Vilken mångfald! Olika färger, olika smaker. 1500 olika sorters krusbär. Det är ju otroligt. Och 50-60 sorter att välja på i en handelsträdgård. Jag menar, hur många äppelsorter eller potatissorter känner jag till?
Vad sorgligt att allt det där har försvunnit.
Ja, men då är det ju desto mer spännande att återupptäcka det, Thomas. Det är ju det som är det fantastiska med det. Vi kan köpa nästan vilka bär som helst i affärerna på olika sätt idag. Krusbär, alltså försök. Det är knappt du hittar det någonstans. Det är lite på självplock möjligen, men annars finns det inte. Och samtidigt så är det ju så mycket minnen och så häftiga grejer, och de växer yvigt, och du kan kapa en liten bit här och stoppa ner i jorden och så får du en ny planta. Alltså, men hur många växter funkar på det sättet? Det är ju helt fantastiska det.
Oerhört tacksamt.
Ja, visst är det.
Har du själv krusbärsbuskar?
Absolut har jag. Jag har till och med ordnat dem lite grann i en cirkel så där, och så en litet bord och två stolar bredvid, så jag har en krusbärså.
Åh, krusbärså.
Ja, lite göteborgskt så där var det.
Vad gör du helst med dem då?
Jag tycker efterrätten gooseberry fool är fantastisk. Det är lite vispgrädde och så kokar man krusbären med lite socker som är ganska syrliga fortfarande. Och så mixar och så lite crunch på toppen som en efterrätt. Ja. Jag gjorde en potatissallad igår med krusbär och serverade till fisk. Jättegott. Vi hade sik med lite majonnäs och grejer igår till, så det blev jättebra. Så att jag menar, de flesta tänker ju spontant på bär lika med saft eller sylt, och det är klart man kan göra goda saker med det, men missa inte krusbären i det salta köket. Det är nästan ännu häftigare. De heter ju gooseberry på engelska, som de flesta vet, och det är inte för att bladen ser ut som någon gåsfot eller något liknande, utan det är för att de helt enkelt passar väldigt bra med sin syrlighet till fett kött, och gåsköttet är ju väldigt fett, så att det är kopplingen. Och på franska heter de ju då groseille maquereau, det är alltså makrillvinbär.
Och så har man använt det på västkusten till fisk just. Ja. Alltså, ungefär som man använder lingonsylt idag, så var det krusbär tidigare. Ja. Man använder det för syran liksom i matlagning.
Ja, precis så. Till fet fisk eller fett fågelkött eller fett, annat fett kött. Jag skulle kunna tänka mig det skulle funka alldeles utmärkt till får till exempel också, eller lamm på olika sätt.
Alldeles speciellt älskat tycks krusbäret ha varit i England. Och fortfarande har man krusbärstävlingar i att odla det allra största bäret.
Senaste världsrekordnoteringen här är ju över 65 gram på ett enda bär. Det är ju som ett stort hönsägg. Ja. Det är ju helt bisarrt. Alltså det.
Håller de på fortfarande med
det? Absolut. Det var ju världsrekordet slogs förra året. Så att det...
För där finns det krusbärsklubbar, eller har funnits i varje fall.
Ja. Ja, det finns ett tiotal kvar fortfarande. Det har ju funnits 200 historiskt, men det är ju gott nog att det är 10 stycken. Så det... Ja.
Det är ungefär som rosodling eller någonting annat. Det är fantaster som håller på med det här.
Det är verkligen fantaster, och de tävlar ju då inte bara i en klass om vem som gör störst, utan det är ju vem som gör störst rött och vem som gör störst gult och vem som de tre största i samma buske och sånt där. Va? Så att det är massa olika varianter, och så man väger dem inte med gram, utan man väger dem i några gammalt vägsystem bara för att behålla liksom, ja, det är moden i Midsummer precis liksom det här. Okay. Det.
Krusbäret hör till ribessläktet och är alltså släkt med vinbären, och buskarna liknar ju faktiskt varandra.
Det är ju törnerna som skiljer framförallt. Man försöker ju hitta törnfria krusbär också, men det har väl inte riktigt gått ännu så länge. Och sen så finns det ju även korsningar mellan krusbär och svartvinbär som heter jostabär, som ser ut som just en korsning däremellan. Ja.
Krusbär kan också hittas vildväxande i naturen. Man vet inte om de är vilda eller om de har förvildats. Krusbär finns också i våra grannländer.
Finland är ju de som har utvecklat de här Hinnonmäki gul och Hinnonmäki röd, så att där är det ju en betydelsefull bär också. I Ryssland så är krusbär stort, och Polen är ju den nation i världen som odlar mest krusbär. Jag för mig det är en årsproduktion på 50-60 000 ton eller något liknande. Det är något liknande i Ryssland också, ska jag säga.
Stort.
Ja, så att där är det ju maskinell skörd och så. Man har långa rader och sen så går man med en skördare, traktorburen och sånt.
Hur skulle du kunna tänka dig framtiden i Sverige?
Ja, men jag menar, har vi 50 vingårdar i dagsläget, och det här var Nordens druva och det vi historiskt gjorde vin utav tillsammans med vinbär, så är det väl självklart att vi ska ha 50 krusbärsgårdar i nära framtid. Och det är ju som sagt var högre avkastning per liksom odlingsenhet eller sådär på krusbär här än vindruvor, så att det är egentligen konstigt att vi har 50 vingårdar och inte några krusbärsgårdar.
Har du hört några signaler om att det är på gång?
Ja, det finns någon vinodlare i Mellansverige som jag vet har börjat plantera krusbär, så att med den ambitionen, och det kommer säkert flera. Och det finns ju uppe i norra Sverige några som gör utmärkta viner på blåbär och lingon redan, och som har gett sig i kast med krusbär också. Så att det är definitivt ett gryende intresse inom vinmakeriet med.
Sen är det ju gott som sylt och marmelad, och det är ju gott som kräm.
Absolut, och vi borde ju naturligtvis ha det styckeinfryst i frysdiskarna när vi till och med har mangobitar. Jag menar, vad är det för logik i det? Eftersom det är det vi kan odla jättebra här hemma, så borde ju det naturligtvis finnas i varje butik. Och det gör man en smoothie på morgonen, så borde vara krusbär som ingår i smoothien, inte mangobitar.
Det finns ett svenskt krusbärsvin i beställningssortimentet på Systembolaget.
Oh my god.
Yes.
Okej.
Det här är alltså vitt vin av krusbär. Väldigt ljust, lite lätt...
Lite lätt grönt.
Grönt, ja. Mm. Ser väldigt fräscht ut.
Man blir sugen. Doften luktar väldigt mycket liksom klassiskt vitt vin. Ja, inte ja. Någon tydlig bärig ton alltså, så.
Om jag inte visste så skulle jag bara säga vitt vin.
Mm.
Har du smakat det här förut?
Aldrig. Nej. Väldigt spännande ska det bli.
Då kör vi.
Lite sötare än vad jag hade väntat mig först.
Det är inte speciellt sött, egentligen.
Nej, men bara första, liksom, det som kom, nådde tungan kändes sött. Och sen blev det mer komplext. Väldigt intressant.
12% alkohol. Jag skulle inte säga att det smakar krusbär.
Nej, det hade gått som liksom, vindruvor för mig.
Ja.
Det hade man lätt kunnat lura på mig att det var.
Sauvignon Blanc kan man ju rätt tydligt ibland känna att oj, det här smakar krusbär.
Mm, krusbärstoner. Det är ganska mycket smak.
Mm.
Och det finns en bäska.
Mm.
Gör det. Det är nog den där skalen måste ju vara rätt.
Förvånande alltså.
Förvånande gott.
Mm.
Förvånande användbart. Men det är många smaker.
Mm, väldigt tydlig smak av fatlagring.
Alltså, jag har ju druckit bärviner faktiskt, svenska, tidigare. Jag gick loss någon gång, blev väldigt nyfiken. Och då var det mycket så här röda bär.
Mm.
Blåbär och björnbär, hallon och allt möjligt. Så där. Och de vinerna var ju lite svåra att dricka, tyckte jag. Alltså det var liksom mycket smak och mycket bär och lite
var
godis.
Var bärsmaken tydlig då? Eller?
Alltså det var väldigt annorlunda från någon typ av rödvin, om man säger så. Ja, men det var mycket så här, lite godisblommiga smaker sådär. Mm. Så att det var en väldigt speciell upplevelse och ganska sött, minns jag det som. Det hade lite svårt då använda det. Eller, men det här går ju lätt ner till en middag. Liksom.
Det är ju tråkigt då att vi inte vet om det var så här vinerna smakade på fram till början på 1900-talet då, när man gjorde mycket vin.
Nej.
På krusbär i Sverige. I krusbärsboken lanserar Martin Ragnar ett nytt ord. Krusbärspress.
En tanke som jag har haft det där, vi vill ju ha syra i maten, jag menar till exempel på fisk, pressa lite citron eller något liknande. Istället för att ha en sån där tråkig plastcitron i kylen så kan man ju tänka sig att man lägger in krusbär som vattkrusbär och har dem alltså i en burk i skafferiet och sen plockar man ut krusbär och så använder man dem i vitlökspressen.
Ah, ja.
Så pressar du lite krusbär färskt ovanpå precis. Fisken
och då, syra. Då tar man dem när de är syrliga då?
Förslagsvis, ja.
Och så lägger de i en burk med vatten.
Ja.
Ja. Det är fantastiskt.
Ja, det är fantastiskt. Det är otroligt bär detta, va?
Nina, vad har du krusbär till? Har du krusbär till någonting?
Vi har ju en gemensam odlingsyta med våra grannar. Och där har vi faktiskt satt ganska mycket krusbär. Vi råkade sätta riktigt bra sorter som smakar underbart. Det är rödskaliga, tror jag, framför allt vi har. Sen har jag vitat...
Vill du ha dem sura eller vill du ha dem söta?
Nej, jag gillar dem lite söta, alltså maxade i smak. Sen har vi tagit sticklingar av det och satt på vår egen lott. Så vi har som en liten plantskola där av krusbär också. Jag använder dem, gjort mycket marmelader. Tycker det är väldigt gott med krusbärskräm.
Mm.
Men det känns som att man vill inte slösa med dem. Alltså det är bättre att göra marmelad, det håller längre. Några marmeladburkar håller hela hösten. Krämen den trycker man ju i sig på 2 dagar.
Jag älskar krämen också och även marmelad. Jag tycker det är väldigt, väldigt gott. Men jag önskar att det kan bli ganska snart det som Martin Ragnar sa. Att det borde ju finnas i frysdiskarna i butikerna.
Tycker jag med, för det finns ju vinbär ibland och det finns havtorn och det finns allt möjligt. Årets batch av krusbärskräm som var knallröd. Alltså den smakade så mycket så att man nästan storknade. Alltså det smakade nästan svarta vinbär faktiskt.
Som de är ju släkt med.
Ja. Kjostabär har vi också, men jag har insett att jag gillar krusbär mer och svarta vinbär mer. För det är en korsning mellan de två, så det var ju dumt att sätta det. Vad gör du då, förutom kräm?
Alltså vi hade ju krusbärsbuskar, gamla fina från alltså, säkert 100 år. Men de försvann när det var någon grävmaskin i trädgården.
Mm.
Ja, det är jättetråkigt alltså.
För att skaffa en ny.
Ja, för att skaffa en ny, precis. Mm. Tänk om det fanns djupfrysta, kunde jag gå och köpa det, så skulle man kunna testa och köra det till fet mat eller till fisk och sådär.
Jag är väldigt nyfiken på det här med makrill och krusbär.
Mm.
Jag tror jag har en liten påse frysta krusbär. Det är jag väldigt sugen på. Jag kan känna att det passar väldigt bra ihop. Makrillens lite speciella
och fint. Ja, tror det blir jättegott.
Krusbärskräm och annan kräm, säger Petrus Karlsson. Det var en faslig massa kräm. Mariken förklarar, hon är den enda som förstår vad Elisabeth menar. Krusbärskräm, det är krusbärskräm, och kräm, det är äppelkräm, och annan kräm, det är all annan sorts kräm.
Det här programmet gjordes av Nina Frognerborn och mig, Thomas Tengby. Meny görs av Thomas Tengby Produktion för Sveriges Radio.
Alla P1-poddar finns när du vill i vår app Sveriges Radio.